thing is this.
Because the first step to knowing who we are is knowing where we are and when we are.
Och nu ett meddelande från Fria Akademin.
Denna CD är en budkavel, en vandringsskiva. Du lyssnar 7 gånger. Memorera texten och ge sedan skivan vidare till en vän. Kopiera gärna skivan på CD eller kassett. Behåll ett ex och ge övriga budkavlar vidare till vänner.
Låt skivan vandra. Budkavel kommer, budkavel går.
But the thing is this.
Because the first step to knowing who we are is knowing where we are and when we are.
Men jag ser att folk inte får komma in på det. Kan vi prova att vara i ett jobb innan vi börjar?
Ingenting.
Har du sett när jag har tagit det?
Tror
jag på det. Ja, det kanske har sett något helt igen.
Man har ju sett bilder och sådär på det. Det är yoga.
Välkomna, ska ni vara med på yoga?
Ja.
Ja. Ta en stol. Det kan du få titta på det sen. Så det går bra, ta en stol bara. Det får inte ens på yoga. Kommer det några ytterligare? Thank you. Jag skulle börja berätta att det här med yoga meditation är så konstiga saker. Det har blivit väldigt märkligt och konstigt och det är mycket hemligt. Jag kommer ihåg när jag var liten så bodde jag i Bohuslän och då var en gubbe där som var fiskare. Han brukade sitta och suga på en pipa och titta ut över fjorden. Man kunde sitta så här orörd i timmar. Bara satt så här och kika och man frågade honom vad han tänkte på. Så kan han inte svara på det. Han hade liksom inte tänkt något säkert. Han hade liksom låtit tankarna passera ungefär som mål som drar över himlen. Utan att fästa någon säkert uppmärksamhet i honom. Han bara satt där och liksom var det. Och han kunde verka ha gjort det. Det var ju meditation kan man säga i buddhistisk tradition. Sassen, en zen-meditation. Så jag skulle på att man bara sitter och inte gör någonting säkert. Inte heller tänker sig på, tänker på någonting säkert. Det finns ju vissa meditationer där man koncentrerar sig. Men det finns vissa meditationer också där andra meditationer där man inte koncentrerar sig utan inte tänker på någonting säkert. Bara är. Och det är ju en massa naturligt. Det här har aldrig egentligen märker det finns men idag så är det så enormt stressade, alltså vi tar oss aldrig tid att sitta ner så. Och vila, liksom gå på tomgång, om man säger så. För vi är liksom hela tiden på hjärtan. Och det säger att vi är kunder. Egentligen, men så har vi våra armé, vad är det? Huvudet på tankarna, hur man ska lösa problemen att och hela tiden så engagerar vi den här armén på att det i själva verket kan vi göra en pension ibland och ha det kul i templet. Ja, det kanske var något sätt inte. Jag ska berätta en bild om för att se vad splittade är, armöverna är splittade. Det är en sorts grundtillstånd i dagens samhälle. Det var på en polisstation i Persien så fick man in en enorm genomblöt man. Han hette Mulla Nasruddin, det berättas många historier om honom. Han gör en massa underliga upptåg. Och han berättade då att han hade försökt begå självmord. Och han är för ändamålet då inköpt en hink med fotogen, tändstickor, ett rep och en pistol. Så han har gått ner upp till flodstranden och bundit rep runt halsen. Sen har han haft fotogenet över huvudet. Så han har tagit en stor sten då, som repet var bundet i. Sen har han först haft det på sig. Sen tog han den stora stenen och stängde den över en gren som hängde ut över floden. Och sen hoppar han ut och hänger sig. Samtidigt som han skulle skjuta sig i huvudet med pistolen. Och vad händer då? Han missar huvudet va? Och träffar repet istället. Alltså repet går av och han ramlar i floden. Och han berättar då att det som konstaten vet att han inte varit en så bra simmare. Så han är drunknad. Så liksom, de flesta saker som vi försöker göra då, de är ju så kluna inför va? Så att man satsar, man är inte hel i honom. Utan man har hela tiden det reserverat. Man går inte in för någonting totalt. Och en människa som går in för någonting totalt kan säga är hel. Eller helig. Det är inte någonting som är helig. Och det kan jag träffa de människor som verkligen tog gäller, om man säger så. Och då upplever man någonting särskilt. Nu ska vi då ställa de här frågorna, vad för yoga handlar ju om egentligen de här livsfrågorna, vad är jag själv? Vad är det som är i, vad är i livet liksom? Vad är existensens mitt, livsdjupets mitt? Så för att få lite mer tagit med mig. Ska jag sätta den här kvar? Här får du. I detta frö så finns ju en... Nej, det är inte mer vad som finns. För vad jag än säger, så är det inte det som finns i fröet. Men det är man ska ta reda på. Jag kunde lika gärna ha ekorna eller någonting. Det hade kanske varit pampigare för att i ekorna finns ett helt enkelt stort ekträd. Det är ju ganska bra. Nå, vad är då? Ska jag börja med att definiera en del ord? Alltså, vad är meditation? Meditation är alltså metoden då som man kan använda för att centrera sig. För att själv ta reda på vad som är i mitten på fröet, va? För att man har ju den här livet i sig själv också. Och man kan alltså kunna reda på vad är ens innersta identitet, eller vad är jag själv? Och det finns alltså metoder då som man kommer tillväga. Om man lägger natrium i vatten så händer det, va? Det vet jag. I kemi så har man ju, gör man av, gör man det, så händer det. I meditation och yoga så gör man en viss grej till många gånger så händer det. Händer en viss sak. Man kan komma fram till upplevelsen av en andlig verklighet. För det är inte meningen man ska tro på någonting som någon berättar för en. Utan man ska själv ta reda på det. Och det gör man liksom den olika tekniken. Innan vi börjar liksom gå loss på alla med utlag. Jag ska försöka definiera och reda upp en liten begrepp på snäppet. Så går jag från det. Men innan vi börjar med det så tänker jag göra en övning för att liksom få balans. Det kan man göra om man känner sig ur balans. Och det är för då när vi sätter igång en resa innan man cyklar sig över om man har balans. Och det är väldigt enkelt. Man andas in genom vänster näsborre. Och sen andas man ut genom höger. Sen andas man in genom höger. Och ut genom vänster. Ni kan prova att ni tar två fingrar sätter i pannan. Och sen tar ni tummen på ena näsborren och den andra fingret på andra näsborren. Så här. Ni kan stoppa undan den där föran så ni slipper för det är aldrig har den andra så fungerar på den. Det var ju en gång. Men andas in genom vänster. Och ut genom höger. Och in genom höger. Och ut genom vänster. Fortsätt själv i egen takt. andas verkligen djupt så att den andra rör sig. Andas ut, kan du försöka låta som en hundra? Det är liksom andas in här. Vi går in på det lite mer sen. Jag tänkte först att vi skulle ta och kika lite på lite definitioner. Vad du själv har. Jag har skrivit ner lite grann. Vi ska försöka ta igenom det snabbt så vi inte gör här fler utan vi ska försöka lite. Alla människor har sig enormt mycket föreställningar om vad det är och alla har olika föreställningar om vad det är. Och vi kikar vad det betyder religion för. Det betyder rev i dråter och lio kontra logos, som betyder summan av alla krafter som naturliga krafter som är i balans i naturen. Så att återkomma i balans med naturen handlar egentligen religion om. Och vi är en del av naturen, så det gäller för människan att återkomma i balans med hela naturen. Om vi tar till exempel i ett sådant sammanhang som odling. Läs inte i förväg nu, bra. Vi tar det igenom det nu. Om vi tar en sån sak som odling, om man till exempel odlar en åker och tar ut mer än man vet ger till, så att säga. Man tar ut mer en näringsämne man inte vet, man lägger på gödsel och kompost och sådana saker. Till slut då kommer man ju ur balans med logos då. Det finns ju, eller jorden är ju sammanhang. Bara på jorden tydligen inte ger någonting mer. Den kommer ju ur rytm med livet i jorden utan. Samma sak kan hända med oss, att vi kommer ur balans i förhållande till allting i övrigt. Då gäller det alltså att återkomma i balans. Ja, det är det religionen handlar om. Egentligen. Ja. Sen har vi pratat om, skrivit om den religiösa urupplevelsen. Vad handlar den om då? Jo, som jag ser det så handlar den om upplevelsen av att allt är helt. Jag vet inte, jag tror de flesta människor har upplevt någon gång, till exempel till att man kan gå ut i naturen och se en soluppgång eller någonting. Och plötsligt inte tänka på sig själv, sina problem, eller vad man håller på med, eller vad man ska göra, eller vad man är inte orolig för framtiden, man kommer inte ihåg några minnen bak och så. Utan man är precis där nu, och man ser, om man är precis helt med det som händer. Man tänker inte på sig själv, man bara är där. Och det är liksom, som jag ser, den ursprungliga religiösa upplevelsen. Att man är helt med allting. Man kan ha det i samband med många olika saker. Till exempel om man är väldigt nära att dö, så kan man uppleva att man plötsligt bara är helt. Eller om man har längtat efter denna älskare i flera månader kanske, inte sett den, och så plötsligt så kommer den längtan då. Och plötsligt då ser man inte kluven längre i sin längtan och försöker, utan plötsligt ser man allting där. Man, allting blir ett sånt här. Vet du vad jag menar? Och den upplevelsen är alltså att Einstein satt i sitt arbetsrum och såg plötsligt igenom väggarna. Han kom i medvetenhet som det är 10 000 gånger mer mellanrum i väggen än det är yta egentligen. Det är ju till något avstånd mellan atomerna, mellan elektronerna och kärnorna. Han kom på en sån våglängd av medvetenhet som han kunde se igenom den. Och såg han att väggen är för plasmarörelsen. Och egentligen inte har någon fast yta. Och luften är en fortsättning av samma protoplasmarörelse med en annan tempo. Och min egen kropp då är också protoplasmarörelse. Om man går vidare med den här tempen då, vågrörelser över solen. Det är svårt att sätta några gränser någonstans. Urupplevelsen är att man inte upplever sig vara helt med allting. Och koncentration, vad är det med yoga, så det här. Yoga, chitti, vritti, nirodha, det är sanskrit. Yoga, chitta, vritti, nirodha, så det här. Och det är liksom det är vad yoga handlar om egentligen. Chitta betyder hjärnans innehåll. Och vritti betyder vågorna i hjärnan. Och nirodha betyder stopp. Och då ni ser då liksom, hur ska man då få vågorna i huvudet, va? Att stoppa? Jag har ritat en grej där. Om man är väldigt upp och ner känner man i huvudet. Så genom då någon form av avsnack så kan man få de där vågorna mer eller mindre Ebba ut så att man blir helt lugn. Vi kan jämföra det med att vara vattenyta. Om vi går ut och kommer till en skogskärn och tittar ut över vattnet och det är vågor på vattnet, så ser ni ingen klar bild av det själv. Men om vågorna slutar vara på vattnet så ser ni en klar bild av det själv. Samma sätt om man har tankar om det själva. Själva vägen att förstå vårens innersta verklighet. Det största hindret för att förstå är det man tror sig redan förstår. Vågorna som redan är, så det är klart om fördomar till exempel. Vad är fördomar? Det är det om. Om man har fördomar om Jehovas vittnen. Ja. Då kan man aldrig fatta vad de håller på med. Eller man har fördomar om Folkpartiet, eller man har fördomar om här X, va? Man har hört något, säger någonting. Vilket inte gör, eller man har fördomar om vad som helst. Fördomar handlar om vågor som gör att man inte ser det som är. Så det är ingen våg. Man kan inte ta en klar bild med kameran och vifta med den. Man måste hålla kameran still för att få en klar bild. Samma sätt måste man hålla huvudet still från fördomarna. Men man ska kunna fatta och verkligen. Jag vet som en lärare som kom till en senmästare och satt i verktyg och så frågade han senmästaren om han kunde lära honom om nyttersta verkligheten. Tog senmästaren tekan och hällde i tekoppen så att rödtröjan var full med tyg. Jag hällde på och ramlade på koppen och ner på fatet och ner på bordet. Från bordet liksom ner på byxorna på den här som kom här. Hans kostym, hans kostym och efterstår. Jag vet inte om det var Henrik Sjöström. Och vad vill han investera av med? Jo, han liksom var redan, han var redan full. Va? Han kunde inte ta emot någon undervisning för att hans kopp var redan full. Det var om fördomar och att vi ser det här. Sen har vi hela sanningen som tårta heter min nästan sin. Jag satt och funderade, jag skulle vara som falsett öga istället. Det hade varit bättre. Flugor har en sån här öga som falsett. Är det något vi frågar på den första sensiden här? Det är långt i fråga. Det är liksom, jag vill gärna bjuda in på mig om ni berättar vad det är ni är uppe på. Okej, då var det handlade om den här då. Och då ser jag liksom som att varje system och vilket system man nu än ansluter sig till filosofiskt, alla ansluter sig till någon form av filosofi. Jag kanske inte ansluter mig till någon, men då är jag en av Björn, vad heter Björn? Björn heter jag. Om jag då har jag liksom en tårtbit av sanningen, men jag har aldrig hela sanningen. Jag har liksom min vinkning på det, så att säga. Och var en av er var liksom en tårtbit av sanningen. Det är den innersta verkligheten finns med jag också, den yttersta verkligheten, liksom krösen. Ja, en bit av den här olika, man kan beskriva det som yogavägar då. Bhakti yoga är en form av yoga. Och det handlar om hängivenhet. Om man till exempel sjunger Hare Krishna, liksom Hare Krishna, Hare Krishna, liksom 24 timmar och dansar. Då är man en bhakti yogi. Då försöker man alltså uppnå det gudomliga genom hängivenhet. Om man till exempel sitter upp i bönemöten och säger kär Jesus, kär Jesus, kär Jesus. Man försöker känna det. Då är man också, det är också från att kristendom kommer här. Islam, la ilaha illa la. Det är också, kan man alltså. Det berättas att det finns i indisk mytologi en figur som heter Narendra som är ganska sämre. Och han fungerar som budbärare mellan de gudomliga världarna och den här världen. Och det berättas att Narendra hade varit uppe hos gudarna och så kom han ner och omgående med skanningsroende. Och stötte på en vis man som satt där och läste skrifterna och hade tjocka böcker. Han hade Bhagavad Gita, han hade alla de heliga skrifterna, Bibeln och Koranen och så där. Så att han försökte läsa sig fram till vad det är som är verkligen. Och när den här ändra kom då blev han väldigt glad. Man kunde ju fråga honom vad som hände. Och han frågade då hur många liv måste jag leva, hur många inkarnationer måste jag leva innan jag blir fri? Det handlar om att bli fri från livet. Då sa Narendra att lika många liv måste du leva som det finns sandkorn på den här stranden innan du blir fri i kretsloppet. Så det kan bli med Narendra, så kom han fram till en yogi som satt och mediterade. Han hade suttit tiotals år. Suttit och mediterat med fullständig uppmärksamhet och tanken helt koncentrerad på ett enda mål. Fåglarna hade byggt bo i hans skägg. Och han hade tagit henne från dörren. Han hade totalt orolig. Fantastiskt. Yoga-koncentration. Och han frågade... Han kom upp ur sin djupa meditation. Frågan här är också, hur många liv måste jag leva innan jag blir fri? Tunna gärna är handfull sand. Så här är många liv måste leva. Och han grek ut, han hade jobbat så hårt, han hade gjort enorma botövningar, jobbat till celibat, haft det sen. Och han gick vidare i alla fall och kom liksom längre in till flodstranden där. Så under ett stort träd så var det Hare Krishna som dansade, hade tamburi och sjöng Hare Krishna, Hare Krishna. Och verkligen liksom dansade och glädjade honom. Helt yster och en gudomlig känsla. Han upphör inte med dansen utan han fortsätter att dansa. Men han frågar liksom ändå mycket dansen. Hur många vi liksom måste jag göra när jag blir fri? Hur många gånger måste jag återföras? Ja, då pekar man ändå på den här lönen och sa att lika många gånger som det finns lönen i den måste du återföra. Men Bhakti-yogi då, han började liksom gråta av glädje och dansa och sjöng ännu högre. Liksom, tackade Krishna för att han liksom hade längre kvar ändå innan han kom med fri. Sjöng ännu högre, Hare Krishna, Hare Krishna. Och då sa han egentligen då att i det här ögonblicket, nu, precis nu är det. Och det menar Bhakti-yogi då. Det är liksom det snabbaste sättet att nå frihet är liksom en helgen. Då uppnår man en underbar och samtidigt som man följer här i Krishna så är man i kontakt med Krishna. Ja, vi går ner. Hatha yoga. Det är väl det ni förmodade att det skulle bli idag. Men jag har ju fått i uppdrag att prata om yoga så att det tar jag inte utom. Hatha yoga handlar om de här kroppsövningarna. Alltså det är ett system av rörelser, ställningar som man gör för att må bra fysiskt och psykiskt. Jag träffade i Indien en yogi som var 82 år. Och han var liksom svensk som en 17-åring. Han gick som en yngling med svikt i steg och så här. Fantastiskt att se. En sån gammal man var, normalt brukar jag gubbar på sådär steg. Men han var enormt mycket. Han hade gjort yoga på 30-40 år. Och det visade liksom att då blev jag intresserad och bestämde mig för nu ska jag gå. Det där ser enormt ut. Man kan hålla sin kropp så fint. Jag gick här på den här skolan 6 år. Jag vet inte hur jag gick, men jag uppväxte i Trollhättan också. Jag tog studenten 67. Hade Nord som lärare i Lund. Så det är kul att se honom. Och sen har jag varit tre resor i Indien och studerat ihop honom för att liksom ta reda på den här saken. Och nu håller jag på med ett kollektiv som är en kursgård som är i Hälsingland. Som jag skulle vilja åka på. Och när de åkte dels med honom finns det och lägger ut jorden efter den kursgården. 10 vuxna, 5 barn, 4 kor, 1 häst, 300, 10 höns. Så det är kurser i biologisk skolning, yoga, meditation, primatskrig, gruppterapi. Ja, alla grejer som känns annorlunda för oss som hantverkare. Det har vi gjort. I sommar blir det en massa kurser. Ja, jag har det. Nu är jag i Göteborg igen och jag är i vapenfritjänst. Det var det jag kunde inrapa med. För det, jag kände mig. Det var nämligen så att jag hade sträckt gymnastik. Min mor gick och prövade om att jag skulle få ett slutbetyg i gymnastiken. Jag vägrade sig upp på handboll och tänkte upp med fotboll och de här sporterna som jag hade utslag och jag hade råd. Och jag satt att jag mediterade istället. Så det är väldigt roligt då, liksom 10 år senare så får jag det här gymnastiket för den kontakten med mig. Och hålla in en stigning. Vi ska göra lite fysisk övning. Nu ska jag försöka vara snabb. Här har jag yoga. Kunskapsyoga handlar om intellektuellt att försöka nå. Alla de här vägarna når in till mitten då. Om det istället hade varit ett falsettöga så hade det varit ljuset där nere. Eller livet på något sätt. Okej, sen har vi karma yoga, det handlar om att nå självförverkligande, att förverkliga sig själv genom ett arbete, göra goda handlingar och så. Känner till ordet Therese, när hon var lite tuffare. Och hjälper alla fattare här. Hon är typ ett exempel på hur man kan jobba osjälvligt. Raya yoga handlar om meditation. Ateism, det är en form av buddhism, säger att det finns liksom ingen gud, men det finns lidande och det finns, man kan bli fri från lidande. Det är samma sak med frihet. Humanism, det lever också inte i mitten. Marxism, det lever också in i. De jobbar ju också med att man ska komma upp till det tillstånd av människokärlek, att man lever jämlikhet i en människa. Liberalism, egoism, högsta form av egoism är att man delar med sig. För att om du mår bra, mår jag bra. Om du inte mår bra, kan inte jag må bra. Så att om jag är egoistisk, så ser jag till att du mår bra. Om jag har 10 äpplen och du är inne, så ger jag dig 5. Så mår du bra. Så mår jag bra för att jag har gett dig 5 äpplen. Så mår du bra.
Men är man egoist så mår man inte bra för att jag har gett
dig
5 äpplen. Va? Är jag egoist så mår jag inte bra för att jag har gett dig 5
äpplen. Men är du för mycket äpplen?
Nej, men jag är
egoist.
Ja. Men
jag
är inte
glad
om andra får något bra. Jag är
inte egoist. Jo, men om du mår bra, va? Om du sitter där och är olycklig, va? Så kan ju inte jag må bra, va?
Jo, men kan man om man är egoist.
Ja, okej. Det finns också en högre form av egoism, va? Där du fattar att man mår så bra som de andra mår bra. Till exempel ett kollektiv. Mår igenom dåligt ett kollektiv så mår hela kollektivet dåligt, va? På vårt kollektiv gäller det att man ser till att alla mår bra, va? Vi kan bara bli så höga som det är, som den som är lägst av sig högt, så att säga.
Det är ju maxism.
Ja, visst. Det säger jag.
Man måste inte vara egoist nu.
Ja, jag har
liksom också.
Nu har jag liksom försökt göra. Jag ska ta upp det en tidigare tal. Taoism är en annan form. Dualism. Vedanta handlar. Dualism handlar om att vara uppdelad i två. Vad positivt och negativt. Jim och Jan. Vedanta säger att det är inget. Det spelar ingen roll vad man säger, det är inte alldeles sant. Det viktigaste är att man ser liksom att de här filosofierna allihop är sanna, och även om de motsäger varandra. Det viktigaste är vad man kan använda dem till. Om man har en hammare och den ser ut med en lår eller det spelar ingen roll. Huvudsakligen att man kan spika med den. Huvudsakligen att man kan förbättra det som man ska förbättra. Och jag ska ta och fila ut sista sensorn. Så nästa. Det är fortsättning. Ibland kan ni lägga ovanpå den här. Det är
släppa hela sin ideologi när man förverkar sig.
För att längst in, va? Men den, de eviga sanningarna kan man inte säga. Och det är liksom det som man vill uppnå egentligen i ordböcken. Det kan man alltså inte definiera, för man definierar att man låser i en formulering och en snäv. Då har det inte med frihet att göra, det som är låser. Så man använder filosofin eller vad det nu är till ett visst mål, och så släpper man det. En mästare till exempel, en zenmästare som förväntar sig själv, han kan inte placera in i något system. Han är fullständigt oberäknelig, du kan inte förutsäga vad han kommer att göra. Därför att han är fri från alla dogmer. Han är fördomsfri alltså. Han har inte hängt upp sig på paragrafen 7, eller vad det nu är. Va? Han har hängt upp sig på något bibelställe, inte på någon yogaövning, inte på någon meditationsövning eller på någon annan analys. Utan han är helt fri. Men han kan använda alla de här grejerna. Är det något mer frågan? Är du med mig? Du är inte med mig. Hur upplever du det?
Nej, jag tycker att...
Du styrkar dig väldigt.
Nej, man är överhuvudtaget med honom. Mm. Det säger att man inte ska ringa upp sig på någonting, va? Och liksom inte bli som någonting. Va? Och i det så kan man få frihet. Va? Men jag tycker att om man känner att man gör någonting, det är då man kan få frihet.
Ja, det har du tärna i år. Det är liksom en arbetsjobb. Om du gör någonting så... Det finns en frihet i att göra någonting. Att göra någonting bra, att man tror att det är någon frihet i. Om man ska inte släppa till exempel... Så länge man har en kropp, va? Så måste man ju ta hänsyn till det. Man kan inte släppa kroppen innan man har släppt kroppen.
Men de här spörgångarna, hur ska de sträcka sig? För man måste ju ha några riktlinjer att gå igenom. Om jag har inga fördomar har så kan jag göra vad som helst för som kan liksom slå folk till exempel. Om jag tycker att det kan jag göra så här, bara för exempel. Måste jag ha något att rätta sig efter? Man måste ha liksom grejer spärre i sig.
Jag tror inte att du behöver några discipliner. Om du verkligen är dig själv, va? Då är du kärleksfull. Utan att du behöver ha några regler för varför du ska vara det, va? Eller att du behöver inte ha, om jag nu liksom, om du är fri, va? Om du går in i affären, till exempel, och du är helt fri, då behöver du inte, du behöver inte ta någonting, va? För att du behöver ingenting, va? Det var en kvinna som hade varit hos en zenmästare och jobbat i 20 år med olika discipliner för att nå frihet och gjort en massa övningar. Hon hade liksom ännu inte kommit på det, hon hade inte fattat hennes innersta om själva verkligheten. Hon hade inte fattat mysteriet för livet. Det är ett mysterium ändå, man kan ju inte förklara det här. Jag är ju inte för att ha fattat liksom hela grejen. Jag har inte fattat någonting. Om jag har fattat någonting så har jag fattat att jag inte har fattat. Det tror jag är det bästa man kan fatta. Och sen slutar jag fatta. Men hon hade i alla fall jobbat med 20 år i disciplinen och olika slagar. Och kom där och gick. Som vanligt var. Hon var sen den kvällen. Hon hade varit nere i dalen och hämtat vatten. Hon hade en stor lekruka på höften. Och som du vana troligen gick hon upp mellan bergen. Och det var höga, lummiga träd där. Och plötsligt då så, det var mörkt, kom månen upp och just ner mellan två trän och slog ner i krukan och såg en spegelbild där. På vattenytan i krukan. Så tittade hon på den. Precis samtidigt som hon fick syn på den spegeln så bara så att den hela krukan, nedkrukan brast och allt vatten brasade. Och bilden försvann. Och det övrigt. Så hon liksom tog det stängde krukan och dansade upp för stegen. Och sen när hennes åkande hon kom liksom och drog. Han förstod också att hon hade fattat. Symbolerna är att vattnet är ett som innehållet i djupet för en. Det hela tiden rör sig en massa spegelbilder. Världen speglas i våra föreställningar. På samma sätt som målytan är en spegel, eller bilden i vattnet är en spegel av verkligheten, den verkliga målen. Och inte förrän hela vattnet och alla bilderna rasar ut och blir fri från dem. Så plötsligt såg hon den nakna ögon, ofärgad. Mm. Men jag tänkte att vi skulle göra så att vi tar... Har ni inte någon som tror? Mm.
Varför spelar vi in
det? Ja, jag spelar in bara för mitt eget redan nu. Så jag ska höra om jag är lite klar eller inte.
Kan man inte ha sagt det innan?
Det tycker jag. Ja, jag sa det bara för att jag inte... Ni skulle bli rädda om att säga det. Det kanske... Ja, jag har inget ont uppsåt. Ja, men man blir ofta så här stund när man har velat en balsam på. Då är det svårt att säga någonting naturligt. Okej, är det min fråga? Det är ju så att ni får ta 5 minuters paus när ni byter roll. Passa på att gå på toaletten som jag är med jorden. Tillsammans är jag igen. Så ska vi göra lite övrigt. Hatta i år, det är en av de här tårtbitarna.